Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Radio Play.
Anna, förra veckan när vi spelade in så hade vi en skitrolig grej när vi pratade om merch.
Jag glömt bort.
Ja, allt är försvann.
Nej.
Då hade vi pratat om att vi skulle ha, att våra nya merch skulle vara golfklubbor.
Just det. Vad var det mer vi kom på? Eller var det golfklubbor eller var det golfhandduk?
Just det.
För det var, jag tror klubba känns lite för... Det känns väldigt dyrt.
Jag tror att väldigt dyrt.
Jag tror det är det, framförallt. Men typ bag... Och golfhandduk.
Men eller golfset kostar så typ, mot golfset, 10 000 kronor.
Alltså jag vet inte om det räcker.
För vi har, det är jävligt dåliga klubbor.
De är snickrade av oss. Det är träklubbor. För jag tror att det finns något som heter träklubbor.
Och det kommer ju egentligen vara att vi säljer sånt krocket sätt från...
Du, det är inte att förringa.
Jag älskar krocket.
Det är skitkul.
Det är så jävla roligt. Mm. Det är faktiskt otroligt.
Kanske att det är det...
Vi har pratat om inflyttningspresenter och det kändes som att du precis fick en väldigt diskret idé
och pekade på dig.
Du har äntligen fått med inflyttningspresent, du Oskar.
Ja, tack snälla för det.
För att du sa när det var våffeldagen, frågade du mig, så har du ätit några våfflor? Jag bara, nej det har jag inte. Har du, så skrev du ändå on brand Anna. Vi har inget våffeljärn, gråtemoji, gråtemoji. Så då tänkte jag, här kan vi göra en insats.
Det är så bra, när jag var liten så gjorde jag väldigt mycket varma mackor i vårt smörgåsjärn.
Ah.
Men nu har jag tänkt så här, eftersom jag bor lite mindre än vad jag gjorde när jag bodde hemma hos mina föräldrar, så är ett våffeljärn perfekt, för man kan både göra våfflor och grillade mackor i.
Så jag har alltså inte bara gett dig ett våffeljärn. Jag har gett dig ett mackjärn. Gud, jag är,
du är
en underbar person. Marcus vill att, att du ska veta att han har varit med och betalat.
Marcus, tack Marcus.
Han sa också så här, han bara, hälsa Anna att pappa har varit med och betalat. Jag bara, hon kommer inte fatta vem jag menar. För hon ser inte dig på något sätt som någons pappa. Vet vad han gör?
Om någon är någons pappa så är han nog min.
Ja, men han är ju inte det.
Nej.
Han är ju verkligen inte din pappa.
Han är verkligen inte min pappa.
Nej, jag vet.
Oskar är alla våras pappa.
Sant. Men vet du vad, Marcus? Men kanske lite en sån, du vet, liksom så Stig Helmer pappa. Ja. Vet du vad han gjorde idag?
Nej.
Hade han på sig sin lilla fiskarhatt när vi var ute och traskade. Mm. Som han själv kallar för sin smula. Mm. Han gillar en hatt som är en smula.
Det är det.
Gick vi här uppe i närheten av dig, då blåste hatten av. Ut i gatan.
Nej.
Blev överkörd av så många bilar. Så nu är det en sån däckmärke rakt där.
Fan vad sjukt, det är som en serie.
Det var kanon. Det var så
jag roligt. Fångade faktiskt en keps häromdagen. Nej. Som blåste bort.
För den blåste och sen så lyra.
Nej, jag typ
tog upp den från marken.
Men
gud, du ska inte hålla på och böja
dig. Det är inte helt smidigt.
Nej, men
så de fick både tillbaka sin keps och ett gott skratt.
Åt att du böjde dig?
Eller det vet jag inte. Om någon skrattade, jag såg det inte.
Men riktiga as om du gjorde det. Kolla den här hjälpsamma gravida kvinnan, hon böjde sig fram. Oh.
Nej.
Nej.
Jag vet inte om de gjorde det.
Just det här är mord mot mord.
Mord mot mord. Precis. Men jag är glad att du kom på det där med golfhandduken.
Ja, just det.
Vi borde kanske göra så här badhanddukar.
Ett härligt badlaken. Mm. Just det, våran merch köper man på poddstore.se. Podstore.se. Där kan man shoppa våra grejer.
Det är så kul tycker jag när man får se alla som... Jag skulle ju serverat te ur våra muggar.
Men alltså jag dricker så mycket ur
det är mer som en kaffekopp tycker jag. Det var ju någon lyssnare som skrev det också, att de gärna vill ha en tekopp.
Vi kommer inte fixa det just nu.
Jag gillar ju den där liksom NYPD-känslan.
Exakt. Alltså våra kaffekoppar gör sig bra med ett riktigt snyggt kaffe.
Yeah. Och en donut.
Och en donut.
Jag hade som ambition idag att baka kolasnittar. Men det blir nästa gång du kommer.
Fan vad gott.
På onsdag jobbar jag ju min sista dag. Alltså när det här avsnittet kommer så har jag typ avslutning på jobbet.
Det är så jävla sjukt. Ska ni ha Zoom-avslutning?
Jag kommer vara på jobbet. Men min chef sitter i Oslo. Och min andra kollega sitter... Eller jag har ju ganska många kollegor både i Norge och Danmark.
Yeah.
Så vi ska ha en digital... Baby shower, är det kallat till.
Fan, det låter stelt.
Jag vet, men jag vet. Jag kände också det. Men jag tänker att det kommer ju framförallt vara stelt för de som ringer in. Vi kommer ju vara ett gäng på plats i Stockholm.
Ja, det är verkligen sant.
Men
härligt.
Det som jag också är lite orolig för är att min chef har skrivit att det kommer bjudas på digitala överraskningar.
Nej, men det kommer vara typ sådana här gissa bajset grejer. Vad är det man gör på en baby shower?
Alltså jag har faktiskt aldrig varit någonstans på någon babykör där man har lekt. Jo, jag har varit när det varit en så här quiz. Typ.
Ja, men det känns ju okej.
Det är ju typ, och det var typ ganska roligt. För det var både så här om när mamman var bebis och typ om bebisen.
Ja.
Eller typ om graviditeten. Men alltså, annars får jag får riktig panik typ, på det där. Tänk om de ska måla på min mage på jobbet.
Vad hade kunnat vara det absolut värsta de målade? Att de målar alltså en SAS-logga på hela din mage.
Det hade ju varit fint. Och nej, det värsta hade varit va? Om de hade gjort det. Sen hade de bett vår vd. Vi sitter ju på samma plan som hela vd. Vår ledningsgrupp.
Din vd, signera magen.
Signera magen. Och sen så lägger de upp det på SAS Instagram.
Vänta, nu kändes det som att du ändå var lite sugen. Du bara, det hade varit helt sjukt och inte alls roligt om någon sällde upp det på SAS Instagram.
Men alltså, jo, för just nu är jag inte vän med min växande mage.
Nej.
Så jag hade inte tyckt det var så kul att flaunt it.
Men det är för att den har vuxit. Det känns som att du var så här, va?
Typ så. Men jag får väl vara skratta med lycklig att jag har ju förstått att folk har det jobbigare från mycket, mycket tidigare.
Ja. Men ändå.
Men så på onsdag i sista dagen då?
Det är så sjukt! Mm. Sen börjar det.
Så då tänker jag att vi ska baka mycket.
Det är också okej att typ ta det lite lugnt.
Ja, det ska bli väldigt skönt.
Du behöver inte hålla på och göra saker hela tiden.
Det ska bli väldigt skönt.
Du kan göra våfflor, det är ganska lätt. Det är också väldigt lätt att göra det varma mackor nu då.
Så bra.
Kan du bara...
Vad är det man behöver för... Gör ni hemma gjord våffelsdeg? Ja. Smet? Mjöl, bakpulver, ägg, smör.
Mjölk kanske.
Mjölk, kanske lite sodavatten.
Jag vet inte när man tänker efter.
Jag är lite sugen på att göra våfflor ikväll, men jag orkar inte gå och handla nämligen.
Men Oskar kan gå och handla.
Han kanske kan gå.
Gud, att jag hittade på lösningen på det problemet. Skitklart.
Så bra.
Apropå det här med att det kan vara stelt när man har såna här digitala grejer.
Mm.
Vi har ju liksom druckit vin med min pappa och hans tjej. Två gånger.
Mm.
För han tycker det är så bra. Det funkar nästan lika bra som det riktiga.
Så, jag tycker verkligen inte.
Nej, jag vet. Men han är jätteglad för det. Och det är väldigt, väldigt mysigt att liksom prata med dem. Alltså, så vi har liksom suttit i typ så 2-3 timmar och druckit vin. Och pratat.
Men, jag tycker det känns fett stelt, även med sina föräldrar.
Ja, nej, men jag fattar. Och jag fattar att det har verkligen inte gjort det.
Nej.
Så då var det typ att så här, vi pratade med Markus mamma, eller jag pratade med Markus, jag bara, känns som din mamma nu skulle bli glad om vi frågade om de ville göra det.
Mm.
Så då gjorde vi det med dem i fredags.
Mm.
Men det var så mycket strul, så att i större delen av tiden så såg vi alltså inte någonting av dem, utan bara deras liksom kräftskivebord. Så ibland såg man en hand som böjde sig fram och tog en kräfta typ.
Vadå kräftskiva i maj?
Nej, men de åt kräftor liksom.
Ja.
De är ute på i...
Men kräftskiva i Karin, det tror jag det är ett begrepp man bara använder i augusti.
Jo, men ni tror ju också att man bara alltid måste äta sådana kräftor som är...
Absolut inte.
In, vad heter det?
Insjökräfter.
Insjökräfter.
Absolut inte. Men
okej, okay, men du fattar.
Jag fattar.
De hade en kräftmiddag.
Men för mig så kändes det som att de satt med hattar och sånt nu i maj.
Roligt om de hade två personer.
För det är det som är kräftskiva.
Det är en kräftmiddag.
Okay.
De åt kräftor. Men då ringde också min mamma och så pratade jag med henne. Och jag var så här, jag bara, men du, vi kan ju göra det här. Men vi skulle kunna också, om ni vill, liksom, skulle vi kunna så, typ dricka, ta ett glas vin på FaceTime och sådär. Och hon bara, det passar inte mig.
Nej,
jag, bara,
jag är med Rosita.
Jag bara, nej men det är helt, det, jag fattar det. Jag bara, är du säker? Typ. Hon bara, ja då väntar jag hellre. Jag hade ett sånt möte med BUP häromdagen och det var inte alls för mig. Man bara, men tror du att det kommer vara samma sak som när du hade möte med BUP om typ en av dina elever? Dricker du vin med BUP?
Kanske.
Kanske.
Ja, men jag är med Rosita, fan det där är inte för mig.
Alltså. Nej men jag fattar det, det var bara så jävla kul att min mamma tror att det är exakt så. Alltså, att det är så här, tycker hon vanligtvis att det är lika roligt att prata med mig som att prata med BUP?
Jag
kanske. Mer intressant att prata med BUP, TBH.
Faktiskt. Men nej, jag tycker inte det.
Nej, nej.
Jag har aldrig pratat med dem heller, så jag kan inte jämföra.
Men du kanske skulle kunna listen in på en av min mammas samt... Nej, det är nog problematiskt.
Det tror jag inte.
Det är nog mot någon slags lag.
Jag tror
kanske
inte man får det.
Nej.
Okay. Nej, ingen FaceTime för mig och Rosita.
Nej, nej, men ni slipper.
Mm.
Ni gör faktiskt det.
Nej, men jag får återkomma hur det var då, med den digitala bibelkärnan.
Men jag ser verkligen fram emot att se det på SAS hemsida. Nej, Instagram.
Ja, hemsidan.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt, så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej!
Jag har ett så här jättehemskt fall. Och där förövaren är en så här rik, alltså du vet, en sån riktig störig kille som har haft det för lätt i livet.
Yeah.
Som är så här bortskämd skitstövel, rent ut sagt. Så att, jag berättar bara. Den 8 maj 1981
yeah.
föddes den här sagda skitstöveln i Toronto i Kanada.
Yeah.
Han, den här pojken då som föddes döptes till Blake Label.
Skitstövligt namn.
Mm. Verkligen. Han har sen tidigare, han har när han föds en storbror som heter Cody, som är 1 år äldre. Hans pappa, Blakes pappa och Codys pappa, Lorne Label, var typ fastighetsmagnat i Kanada. Och kom från en så här rik familj. Han hade dels tror jag så här, tjänat pengar på fastigheter, men han kom också från en så här väldigt well-off familj. Han var också tidigare elitseglare som hade tävlat för Kanada i OS 1906.
Gud, jag tänker att han såg frisk ut.
Ja, precis. Och jag tänker också typ så här, segling är ju en överklasssport.
Ja.
Så man vet ju exakt hur han såg ut.
Exakt.
Säkert ganska snygg. Även Blakes farfar hade tävlat i segling för OS, i OS för Kanada.
Det känns verkligen som att man har en bild av den här familjen nu.
Ja.
På de här sakerna. Fastigheter, segling.
Exakt.
Ja.
Så han var skittät. Men Blakes mamma, hon var inte sämre. Hon kom också från en jätte, liksom, tät familj. För hon heter Eleanor Cheatel i sig själv. Och hon var alltså arvtagerska till något som hette Allrose Products, som är något plast liksom, företag. De tillverkar olika sorters plaster, alltså massa. Jag typ googlade, de gör massa olika saker. Alltså du vet, som används i produkter och som är så här egentligen.
Alltså de producerar plasten som sen folk gör saker av.
Typ. Både och. Och okay. egna produkter.
Okay.
Så de är, det är liksom skitrika. Så de här Eleanor och Lorne får de här två barnen. De är jätterika. Sen separerar då Eleanor och Lorne. Och då delar de upp barnen. Vilket är jätte weird tycker jag också. Men det verkar typ funka ganska bra. Så Blake bor med sin mamma. Och Cody bor med sin pappa.
Mm.
Och de här bröderna blev då liksom båda...
Vad var det för ljud?
Det var från min Samsung-telefon.
Trevligt.
Jag har ju bytt upp mig.
Ah.
Så den är, låter fortfarande utan att jag vet varför. Men det är trevligare ljud. De blir båda två så här bortskämda av båda föräldrarna. Liksom. Och de får typ det de vill. Och det verkar liksom inte vara något speciellt att säga om deras uppväxt förutom att de har haft det så här väldigt bra.
Mycket
pengar, typ fått göra det de vill, fått resa hur de vill.
Men de har fortfarande kontakt med båda föräldrarna, det är inte
jag tror liksom, det.
Så här.
Okay. Och så Blake får liksom, även då sen när han börjar bli vuxen, fortsatt typ underhåll av båda sina föräldrar så att han typ ska kunna följa sina drömmar. Det är liksom helt så här bizarra belopp som han får.
Och vilka pissiga drömmar det är säkert det.
Ja, eller jag vet inte. Han vill, han gör serietidningar, alltså serier.
Ah.
Och film vill han göra.
Gud, det var ändå förvånansvärt opissigt.
Mm. Ja, absolut. Han vill liksom, och han vill flytta, han flyttar till LA. När han är liksom i rätt ålder.
Yep.
För att pursua det här. Men, och någonstans hörde jag också att det var vädret i LA som lockade. Men det är ju klart också det här hela Hollywood och liksom, du vet, så här, att han vill typ bli känd.
Och han vill leva det livet som man alla alltså, man vet ju vad man tänker när man tänker på LA-liv.
Exakt.
Ja.
Så han flyttar dit och även då hans brorsa Cody flyttar dit. Och 2001, när, alltså, då har de bott båda bröderna där ganska länge. Men... eller, jag vet inte, jag tror de flyttade typ 2004 eller något sånt. 2001 så går deras mamma Eleanor bort i lung- och hjärncancer.
Oj.
Jättehemskt. Och hon lämnar först hela liksom sin estate, alltså allt hon äger och har, till bara Blake.
Oj.
Och det är värt 12 miljoner dollar.
Fuck.
Men det blir liksom en rätt sak. Så att de till slut, det slutar med att han får... Blake får 6 miljoner
dollar. Så de delar?
De delar. Så att han liksom bor där, har redan fått typ massa underhåll under liksom hela hennes livstid och från sin pappa. Och sen så går hon bort, mamman. Och han har 6 miljoner. Han kan göra vad fan han vill typ. Vilket han ju gör.
Jag är redan liksom irriterad på honom.
Jag vet, men han är hemsk. I LA så blir han typ ganska... Alltså han är så här, han verkar ändå vara typ en likable guy. Folk gillar honom. Han hittar typ så här, sin plats snabbt, du vet. Han typ hittar lite så här, han umgås lite med in crowd och typ dras massa tjejer till honom för att han typ har så mycket pengar. Alltså du vet, kanske inte, han kanske är asskön. Jag vet inte. Nej. Jag tror inte det. Jag tror, eller vad vet jag? jag ska inte döma de här tjejerna. Han kanske är asskön. Och jätterik.
Jo, men och också fattar ju mycket, även osköna människor hänger ju med folk, så är det ju tyvärr. Alltså, förstår du vad jag
menar?
Det
är verkligen så.
Det liksom är så här. Jag tror inte att han vet en Dan Bilzerian.
Vem är
kanon. Det är alltså, det var också en typ en ganska gammal referens. Det, men han är, det är typ någon superrik person som bara sen liksom har gjort hela sin grej på att han har typ kanske så privatflyg och många tjejer på samma bild.
Typ
jag tänker
så,
att han kanske inte är asskön, men han...
Nej, och jag tycker, det tycker jag är så här skrämmande, men ändå väldigt så här, uppenbarligen naturligt, för det händer hela tiden. Att folk är så lätta... Alltså att det är så lätt att köpa folk.
Oh.
Alltså folk umgänger med honom. Liksom att, så här, att folk tycker att det är soft på så här, men jag umgås med honom för att han typ bjuder på allting.
Ja, vi typ åker på någon jävla resa.
Exakt, liksom, det är så soft han typ kan hämta med helikopter.
Ja, oh, det låter ju för sig soft.
Det vore inte helt fel.
Om jag och Marcus kunde ta helikoptern hem till Årstaden.
Vi skickar vår helikopter.
Ja, ah, det är ingen fara. Mm. Kanske en inflyttningspresent.
Vet ni, ni får en egen. Så han omgav sig liksom med så snygga tjejer, andra rika och framgångsrika eller framgångsrika människor. Och han började liksom också då så här göra sina... han börjar liksom släppa sina produkter, eller man ska säga, sina han gör först en film.
Men och liksom tecknad film eller
jag,
animerad
jag,
film,
jag vet inte om den är animerad faktiskt.
För han ritade också serier.
Och jag vet inte heller om han, alltså jag vet inte om det han, alltså han är så här novelt, alltså jag har ju faktiskt inte velat, jag har inte kollat de här grejerna
för du vill typ inte konsumera hans kultur.
Nej,
eftersom du inte gillar honom.
Och han och för först gör han en film med Mel Brooks.
Oj.
Som heter typ, han är typ ja.
Vad heter den?
Den heter Bald.
Okej.
Okay. Och sen gör han då en serie. Som jag vet inte om det är en teckning, för den här har jag inte velat teckna. Eller kolla upp. Som heter Syndrome. Som handlar om typ kvinnor. Alltså den är typ så tortyr. Så. Jag tror inte att den här filmen är animerad. Vi ska se här. Nej, den är inte animerad. Den verkar handla om... den heter Bald. Och No Money, No Hair, No Shame. Och framsidan ser ut så här.
Åh, gud, no. Den ser ju ut som att det är, den ser ut att vara från Nothing of a Teen Movie-eran.
Exakt, och det är väl typ den.
Ja, ja.
Så först så släpper han den filmen. Och jag menar, det verkar inte liksom, alltså, det blir ju ingen hit.
Nej, det är ingen succé.
Men, och sen släpper han då...
Syndrome heter det så.
Precis. Och det är, jag ska visa dig hur den ser ut också, för jag har sett hur framsidan ser ut.
Okej, okay, det är en jätteobehaglig docka. Där man ser hjärnan.
Så den är liksom lite, den är väldigt så här, grafisk. Det är liksom inte en vanlig serietidning.
Jag fattar. Det verkar som det är någon med en serial killer och det är lite någon slags experiment med hjärnan.
Ja.
Men det är en film.
Det är en bok.
En bok, okej. Okay.
Så att han liksom börjar göra det. Och, men det händer ju ingenting med dem. Men han liksom släpper de här. Han gör det väl inte för att få pengar. Liksom.
Nej.
Men sen träffar då han en kvinna. Eller han har träffat henne. Alltså där, jag pratade ju om 2011 när mamman gick bort. Men innan dess så har han träffat en kvinna. Som heter Amanda Brown. Som var modell och bodde i LA. Liksom. Och de gifter sig. Och först blir Amanda gravid en gång. Och de får ett barn. Och sen blir hon gravid en annan gång. Eller en andra.
En till gång.
En gång här, en annan gång där. Och när hon var i 8:e månaden med då deras andra barn så träffar Blake en annan kvinna. Och lämnar Amanda och deras förstfödda och deras ofödda barn. Det är alltså typ exakt där jag är nu. Och jag har blivit så arg.
Ja, vet du vad? Jag med.
Vi pratade om det igår för att Oskar satt och smsade så var jag så snokig. Bara, vem smsade du med? Då sa han bara, min älskarinna. Och då sa jag så här, jag skulle bli så arg på dig om du lämnade mig. Och då sa han, det tror jag andra skulle bli också.
Oskar, det var gulligt sagt faktiskt. Jag och tror. Korrekt.
Exakt, han skulle fan... Alla skulle bli jättearga.
Det är verkligen ett understatement.
Hela vår Facebookgrupp skulle jaga honom.
War on Oscar. Ifan merch. Slå honom i huvudet med golfklubborna.
Nej, vi har inga golfklubbor än.
Med krocketklubborna.
De kastar en handduk på honom.
så han inte ser, den kommer i hans ögon. Faller en grupp.
Och så kanske man gör pepparspray med mord mot mord.
Försvarsspray.
Försvarsspray.
Och såna...
Pepparspray inte
lagligt. Peppar. Så vi visslar honom i ansiktet. Gud. Yeah. What a bunch of nerds.
Men tänk när alla i gruppen gör det.
Ja, det låter ju väldigt irriterande om inte annat.
Det är skitjobbigt. Okej, och anledningen till att han då lämnar Amanda, det var ju då den här andra kvinnan. Och han har träffat en kvinna, en ukrainsk kvinna, som heter Iana Kasian. Och hon har flyttat till LA 2014. Och det är samma år hon träffar Blake.
Hon är också modell.
Hon, ja, det är hon. Men hon kommer då från Ukraina. Hon har inte alls samma bakgrund som Blake. Så,
ja.
Så. Men hon har växt upp i Kiev med sin mamma som är in och jobbar inom vården. Och hon har växt upp under ganska så här enkla eller vanliga förhållanden. Och hon har bestämt sig för att så här, jag ska typ skapa någonting bra för mig själv. Så hon läser juridik. Hon jobbar som åklagare i Kiev. Och sen så jobbar hon som skattejurist. Och är ganska ung liksom.
Coolt.
Men sen 2014 så är det så här. Hon bara, men jag typ vill inte vara kvar i Ukraina.
Nej.
Jag vill typ testa mina vingar. Jag ska åka till LA och pursua min dröm om att bli modell.
Fett.
Ja.
Hon låter ascool.
Vilket hon gör då.
Jaha.
Och blir modell. Och hon är jättesnygg liksom. Och så träffar hon Blake. Och de blir liksom jättekära. Så han lämnar sin fru för henne. Och de förlovar sig ganska fort.
Åh, tänk att vara den frun.
Ja.
Åh, vad snarigt.
Alltså, man hade ju hatat dem båda två så jävla mycket.
Ja, gud ja.
Alltså, det, även om det,
är så. Det är inte hennes fel.
Det är inte hennes fel.
Men ja, man hade verkligen varit...
Men man hade blivit galen.
Ja, men också typ, man är höggravid. Alltså att det är liksom hela den här grejen som är så här, han... Put this on me!
Verkligen.
In me! Oh, nej.
Precis. så att utifrån så ser det så här perfekt ut. De är typ så här, ja, hon är snygg, han är skön och rik och I don't know, det är bra liksom. Ja, förutom då att han ligger i skilsmässa med sin första ja. Höggravida fru och har en älskarinna vid namn Constance Bucafurri. Så kort namn, vid sidan om också.
Okej, okay, vänta. Så han har precis lämnat sin höggravida fru
ja.
För sin nya tjej, förlovat sig, men han har ändå kvar, han har också en älskarinna. Ja, men ja. Perfekt.
Ganska körigt kärleksliv.
Ganska, ja, han har, det är ett tajt socialt schema.
Verkligen. Det som också händer är att Iana blir gravid ganska kort efter att de har träffats med hennes och Blakes barn. Och hon har ju längtat efter det. Alltså hon har ju längtat efter allt det här. Hon har träffat en man som är härlig. De ska få barn. De har förlovat sig. De ska gifta sig.
Supergott ställt. Liksom.
Exakt, de yeah. bor i någon så här härlig våning någonstans. Det verkar liksom bara fett. När hon blir gravid så flyttar också hennes mamma Olga till LA. För att typ så här komma närmare sitt barnbarn och sitt barn. Och typ för att kunna hjälpa till. Den 3 maj 2016 så föder Iana deras dotter Diana.
Iana Diana.
Mm. Och då förändras allting. Så efter förlossningen så liksom, då är det något som händer.
Oh, nej.
För Blake blir typ sjukt avundsjuk på den nyfödda bebisen.
Alltså det där är typ en av mina värsta grejer.
Det är så jävla
bizarrt. Alltså det gör mig så fruktansvärt upprörd.
Det är ju så jävla vidrigt. Så bara, okej, men det är vårt barn.
Kan jo, men, och jag kan typ känna likadant med typ folk som blir tillsammans med någon som har ett barn sen innan.
Ja.
Som också är avundsjukt på barnet. Men bara, till att börja med,
det är liksom inte... Barn.
Det är ett barn. Det kommer och, alltid vara viktigare än
typ,
du.
Du måste det kommer acceptera alltid gå först.
Ja.
Alltså så är det ju bara.
Åh, oh, vad störigt. Okej.
Okay. Och han har ju dessutom... 2 barn sen innan. Så han borde, det borde inte vara någon chock
för honom.
Han har
kanske inte varit supernärvarande.
Antagligen inte.
Vad störigt.
Så att han blir jätteavundsjuk på den här bebisen och kräver att han ska få ha Iana för sig själv. Liksom. Så typ Olga då, hennes mamma, har berättat att han blev så här jättepossessiv över Iana och kunde typ så här ringa när Olga och Iana var ute och typ gick med barnvagnen och så här kräva att hon skulle komma hem och typ så här, du måste vara med mig bara, typ att Olga satt skulle ta hand om barnet och du vet hon bara lämnade, du vet att hon blev, och att Iana då så här, ja men jag måste gå till honom, att hon liksom svarade på det också.
Oh, det låter inte bra.
Nej, och jag tänker typ att hon kanske var alltså uppenbarligen då i någon slags beroendeställning, så hon kände väl att hon var tvungen att så här,
plus att hon kanske var rädd för honom.
Antagligen. För han har också varit våldsam mot sin älskarinna i alla fall, vet jag. Så att han, och det här tycker jag också är så jävla vidrigt. Hon födde barn med kejsarsnitt och jättekort efter operationen så tvingar han henne ha sex med honom. Alltså jag bara tänker så här, när man har typ gjort så bukkirurgi, alltså även, jag har ju aldrig fött barn än, men jag tänker att man kanske inte är supersugen på att ha sex efter.
Nej, men det är också den här grejen som är
man
så här,
så här, jag har gått igenom.
Nej, nej, men också som bara är så här, just nu är det inte läge för dig att kräva saker av min kropp. För vi har aldrig redan läge. Exakt, det är aldrig läge. Men det är liksom så här...
Men det är så vidrigt. Och han då typ är så här, men han då typ så tvingar henne att ha sex när hon fortfarande håller på att läka. Okay,
men det är ju en våldtäkt.
Ah, ja, absolut. Liksom. Det är det ju. Det är det ju. Och han sa typ att så här, om inte du ställer upp på det så kommer jag lämna dig. Det finns typ andra kvinnor som jag kan typ träffa. Alltså du vet så här, han pratade väldigt mycket om så här, möjligheterna för honom att träffa någon.
Han utpressar henne.
Verkligen.
Helt enkelt. Mm. Ja, men perfekt.
Så han gör väl allt det här liksom, för att hon ska vara typ som en puppet för honom. Så bara typ 3 veckor drygt efter att Diana har fötts har det liksom gått några dagar utan att Olga har hört någonting från Iana. Och hon svarar inte på sms, hon svarar inte när hon ringer. Så hon är typ att hon bara, det är inte bra det här liksom.
Och var är barnet? Hon är med Diana.
Med, jag tror Diana är med Iana.
Ah, okay.
Tror jag.
Ah, okay. Mm.
Så Olga åker då hem. Eller om hon är med Olga, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Men Olga åker i alla fall hem till Blake och Iana och ringer på. För att hon bara säger, jag måste ju liksom se till att hon är okej. Men det är ingen som öppnar. Och tydligen så ska hon ha stått typ så här, du vet, utanför och sett honom i fönstret. Sett hur han så här, går fram till fönstret och typ ser henne.
Och
bara går in i lägenheten igen utan att öppna. För hon har ju typ så här, ringt hem till dem. Eller vet, ringer på deras mobiltelefoner, ringer på dörren. Inget svar. Så, här.
Oh, nej.
Så jävla läskigt. Så att... hon försöker få honom att öppna på massa olika sätt. Han gör inte det. Så till slut så ringer hon polisen. Och polisen är typ så här, okej, men hon är ju en vuxen kvinna. Alltså du vet så här, och de bara till slut så bara, okej, men vi kan komma och göra en welfare check för att du är orolig liksom. Yeah. Så de kommer till till det här läget. De bor väl i något så här fint komplex antar jag. De kommer dit, får låna en nyckel av fastighetsskötaren för att kunna komma in, för att han öppnar inte för polisen heller. Och när de försöker låsa upp dörren så märker de att det är så här, det är reglat från insidan, eller du vet, det är låst på något sätt från insidan, så de kan inte öppna utifrån. Så att de bara, okej, det här är inte bra liksom. Vi vet att någon är där inne, vi vet att de inte öppnar, vi vet att liksom, så här, han har typ gjort det här mot henne, alltså, så de bryter sig in. Och så går de in i lägenheten. Och sen när de väl är inne i lägenheten så märker de att dörren som leder liksom vidare in från hallen in till sovrumsdelen också är låst och barrikaderad från liksom insidan. Så de kommer inte in där heller. Så polisen bara, okej, vi får fan lyfta bort hela skiten. Liksom. Så de typ började, vet, så här, lyfta dörren från gångjärnen och så här, för att komma in. Så när de väl har fått liksom kommit igenom de här två dörrarna, så möts de av så här, det är blod där i den korridoren. Och när de kommer in i parets gemensamma sovrum så även där är dörren låst. Liksom. Eller de kommer fram till det och så där är dörren låst. Och då är det typ att de bara knackar på och bara, det är polisen och han bara, jag vill inte komma, ni får inte komma in här, typ så här, gå härifrån, hon är inte hemma, typ stick härifrån, du vet, håller på sådär. Så de försöker få honom att öppna, men han vägrar. Och tidigare, om det är samma dag eller liksom så här, så har han hört av sig, alltså Blake hört av sig till sin revisor som heter Steven Green, som, och han har bett Steven att komma och hjälpa honom med någonting. Och så Steven verkar typ inte riktigt veta vad han har gjort, men han kommer i alla fall till lägenheten. För de har så här haft business ihop tidigare, eller han har hjälpt honom. Och väl där så lyckas han typ tala honom till rätta.
Ja.
Alltså vet du typ att han bara, okej, det är någonting som är riktigt, riktigt fel. Så, så att Steven får då Blake att till slut öppna dörren och låta polisen komma in i sovrummet. Och jag kommer inte berätta vad som har gjort, men polisen möts då av en så här helt fruktansvärd syn. Och han har liksom... Han har typ torterat henne tills hon har dött i deras hem. Och både poliserna och rättsläkaren som sen obducerade henne är typ så här, vi har aldrig sett någonting sånt här. Och jag bara tänker typ så här, ja, det är så himla obehagligt. Och han, det är verkligen jätteläskigt. Och på platsen så hittar också polisen typ $4,000 i kontanter och hans pass, vilket får dem att tro att så här,
han skulle dra
liksom. Men han blir ju då...
Oj, fan.
Ja, precis. Så, det är vidrigt liksom. Och polisen där... Polisen är helt chockade. Och de blir också chockade över hur han är så här helt likgiltig för vad som händer typ. Alltså du vet, alla de är så jättechockade av det här. Och han typ är så här, låtsas inte om att hon är död ens. Utan det är typ att när polisen bara, hon ligger ju här mördad liksom i ett sovrum. Då svarar han bara så här, well, I guess you have to find out who did it then. Och typ ingenting mer. Så han är typ helt så här, alltså helt död.
What?
Det är så jävla konstigt.
Extremt obehagligt. Mm.
Så han grips ju såklart. Och sen så inleds då en rättegång mot honom. Och under rättegången så är typ jättemånga av Ianas vänner och familj där för att stödja hennes mamma. Och de har flugit in från Ukraina för att så här vara där som stöd i den här hemska stunden.
Hon har liksom åkt till det här LA för att typ leva ett liv, träffat den här mannen och sen så bara, han är fan jävulen liksom.
Och två år liksom han hon var där och du vet, inte för att det spelar någon roll om hon hade varit där.
Nej, men hon är så nytt, liksom lite barn vidrigt. Och mamma kommer dit och det är så,
och tänk den mamman.
Det är så jävla hemskt.
Och Blake har lite mer skralt på sin liksom sida av rättegångssalen.
Superdyra advokater i alla fall, eller?
Det har han. Mm. Hans bror är där och typ liksom någon bekant. Jag förstår det också som att hans första fru är där. Liksom för hans skull.
Typ. Ja.
Under rättegången så framhävs då så här hans otroliga, eller du vet här, otroliga övervåldet och tortyren som hon har utsatts för och hans nonchalans kring mordet. Och åklagarens case var liksom att han har blivit avundsjuk då på barnet och typ så här, han ville ha henne för sig själv och därför mördade han henne typ.
Typ om jag inte nu måste dela med mig av henne ska ingen få
typ den. De menar också att den här serien, eller den här syndrome, den här boken eller den här liksom
är kopplad till det han har gjort.
Att den har legat liksom, att den har fungerat som en blueprint, som de säger, för det här mordet. Jätteläskigt. Blakes vänner och försvar hävdar att han har mått sjukt dåligt under den här perioden för att han fruktade då för sitt och sin familjs liv. För tydligen så hade hans bror Cody ganska så här allvarligt spelmissbruk. Och han var skyldig pengar till ryska maffian.
Oj!
Mm. Så att,
fan, då har man ett rejält spelmissbruk ändå. När man är till ryska maffian.
Och man har precis ärvt typ
6 miljoner dollar.
Så att de menar att han typ så här, har du vet, varit under sån psykisk press så att han till slut har vet, så här, varför bara, han nu skulle liksom, de sakerna nu kopplas ihop.
Nej, exakt. Man kan ju må fruktansvärt dåligt och trots det inte brutalt tortyrmörda sin tjej. Det är ju möjligt.
Det går.
Det går.
Men så i 2018 så döms han i alla fall till livstid då. First degree murder. Aggravated mayhem.
Oj.
Mm. Och tortyr. Och han sitter ju såklart i fängelse för det här är ju bara 2 år sedan. Och deras lilla dotter då, Diana, växer upp med sin mormor Olga.
Vet du om han kommer kunna få...
Jag tror inte han är parole.
Nej, för det är just de här grejerna, tänker jag, visa ånger. Alltså allt sånt där känns ju som att han inte... Men undra...
Alltså han ser ut som ett riktigt sänke under rättegången. Alltså. Han är... Ja, han är inte frisk. Alltså. Det är något riktigt weird.
Men det är ju liksom omöjligt. Eller för grejen är så här. Svartsjuka är ju en... pinsam känsla redan från början, eller avundsjuka också. Alla känner ju svartsjuka ibland. Mm. Och alla vet om att så här, det man får göra är
att typ, bita ihop
och försöka låta bli att uttrycka det, såklart. Alltså vanlig svartsjuka i liksom, en relation. Man känner det, man försöker låta bli att känna det.
Ja.
Man försöker se till så att ens partner inte märker av det. Men just det här, alltså,
nej,
alltså, jag är nu svartsjuk på vårt barn. En liten bebis.
En bebis.
Alltså då är man ett sånt skört,
fucking
crazy, litet jävla as. Så att man liksom, och man bara, du kan inte, men det är ju bara att han har absolut ingen respekt för, nej, kvinnor.
Och det är precis,
också. Alltså, och jag, han har ingen respekt för någon av de här kvinnorna. Typ så här,
har man växt upp liksom med att allting funkar?
Ja.
Och allting kan köpas för pengar.
Ja, och allting jag vill ha ska jag få.
Exakt.
Ja.
Då är det inte att alla som växer upp med mycket pengar...
Nej, fast man kan ju växa upp med mycket pengar på olika sätt. Men man kan ju också... Alltså, så här,
för han verkar ju liksom vara så jävla bortskämd och så jävla vidrig. Så att han bara, nu vill jag göra det här. Och nu kommer jag att göra det.
Ah.
Och det, jag kommer typ inte ens åka fast för det.
Han har aldrig lärt sig att typ ta hänsyn till andra människor alls.
Vidrig.
Jag hatar honom.
Jag hatar honom också.
Bra.
Jag har lyssnat på The Minds of Madness, en podcast.
Perfekt.
Avsnitt 67 som heter då Iana Kasian. Jag har läst en All That's Interesting artikel som heter Iana Kasian och Blake Leibel. Och sen har jag läst Hollywood Reporter. Blake Leibel found guilty in first degree murder. Toronto Sun och en BBC-artikel. Vi länkar alla i gruppen.
Vi länkar alla i gruppen som vanligt. Tack snälla.
Tack.
Det där var fruktansvärt.
Aj, aj, aj. Det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hässleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake-off. Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, tårtor, bakelser i olika form och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från 7.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Okej, jag kommer bara gå och sätta igång.
Kör.
Ja. 1958 föds Flemming Nielsen. Vi är i ditt,
Norge.
I ditt älskade Danmark.
Nej, för Flemming, det är dansk.
Flemming Nielsen i Kjellerup, Danmark. Jag tror att hans pappa jobbade som vaktmästare och hans mamma var hemma. Och hans uppväxt var liksom väldigt tuff. Eller, så här, familjen hade väldigt ont om pengar. Liksom. Okay. Och jag läste någonstans att hans mamma fick typ flera missfall under, liksom, under hans uppväxt. Och det var liksom inte, det var inte lätt för den familjen. Nej. Helt enkelt.
Förlåt, när var det här? Så?
Han föddes 58.
58.
Ja. Och till slut då, för han får en lillebror när han är 10 år gammal. Och det är första liksom, småsyskonet, okay, som åtminstone då, som sagt, hon har nog haft lite problem med sina olika, med sina graviditeter typ. Han får till slut då en lillebror som heter Jakob, och typ i samband med det, kanske lite innan, lite oklart, så flyttar familjen till Silkeborg. Och det ligger liksom i närheten av Kjellerup. Och det här är också, det är liksom utanför Århus. Eller inåt landet där. Så det här, Silkeborg ligger ytterligare lite närmare Århus. Jag tror att det är typ kanske en halvtimme med bil.
Okay.
Och i Silkeborg så får liksom familjen så här boende av socialtjänsten. Liksom. Så att han börjar jobba tidigt. Men ändå så här, han bara... Jag vill ändå ha en utbildning. Liksom. Så att han tar någon slags yrkesutbildning som typ motsvarar en svensk gymnasieutbildning, tror jag, men typ tvåårig, inriktad på något specifikt, okay, yrke, tror jag. Och den är han klar med typ i mitten av 20-årsåldern.
Vilket yrke?
Jag vet inte. Men det är vilket också, jag tror det är lite senare än vad som är vanligt, för att han har då slutat skolan, börjat jobba ett par år
och sen
vart så här, jag vill utbilda mig liksom, och sen gå tillbaka. Exakt. Och han bestämmer sig också då för att gå vidare och läsa på universitetet. Och han säger typ så här, han säger till sin bror att han bara, jag vill göra det för att man liksom så här, ja, men för att kunna klättra i samhället helt enkelt. Han bara, man får en annan status, typ en annan klass när man är universitetsutbildad. Så han börjar då plugga på institutionen för nordiska språk på universitetet i Århus. Okay. Och det är då 1986 och han är 28. Mm. Jag tror han läser danska.
Okej.
Okay. Ja.
Det är skitsvårt att läsa språk på universitetet, har jag hört.
Det är det säkert. Mm. Jag vet inte, jag, kul att jag var precis
på alltså för att det, jag tror också för att det är så sjukt tråkigt också. Och det går tydligen väldigt högt tempo. Nej, men för jag tänkte att jag skulle läsa franska.
Det känns som att du lite grann lägger in din egna värdering. Det är ju nämligen otroligt tråkigt. Men jag klarade inte ens av att läsa språk på högstadiet. Jag är ju fruktansvärt dålig på språk.
Är
du? Ja, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså från,
det är ju förstås inte jag heller.
Alltså
jag,
inte ett ord kommer jag ihåg.
Jag har läst spanska i 5 år. Jag kan säga hola.
Jag har läst tyska ganska länge. Jag kan säga guten tag, was kostet ein Eis?
Vad kostar glassen?
Mm. Eller, men det var också så länge sedan så att svaret som jag kan är i D-mark. Så jag vill lite den nyttan.
Fan vad gammal du blev där. Det känns som att det var min pappa som var det.
Jag minns när det var pesetas. Okay.
Men kommer du ihåg när man, jag måste, förlåt, när vi nu ändå pratar om gamla valörer.
Lire.
Alltså drömmen. Ah! När mina föräldrar skilde sig så var vi hela det sommarlovet i Italien.
Wow.
Och de hade så här 1 miljon lire. Med sin, och jag och Klara hade varsin sån här magväska. Ah. Hade bara pengar.
Och ni var miljonärer.
Vi var miljonärer. Gick och köpte glass för 100 000.
Alltså det är verkligen upplagt för att barn ska bli manliga, alltså, när man har en sån. Tänk dig, jag är miljonär. Jag har varit miljonär hela sommarlovet.
Det var tråkigt att komma hem till Sverige sen.
Ja, så fattig.
Okay.
Ah, han läser då i alla fall danska. Och han har, jag tror att han börjar läsa i Silkeborg. Och då har han fått typ en, alltså innan universitetet, då har han fått en studentlägenhet där.
Mm.
Och han bor kvar där under tiden han då börjar plugga på Århus universitet. Som sagt, det är typ bara en halvtimme.
Mm. Där är min bästis Freddy.
Århus.
Ja.
Vi var i Århus förra året.
Just det.
Det var ju alltså asmysigt. Ja.
Jag har inte varit där, men det verkar väldigt mysigt.
Det var verkligen, verkligen kanon. Och då hade ändå Marcus börjat med sin sertralin veckan innan och mådde riktigt dåligt. Och vi var på festival. Mm. Och allting var väldigt upp och ner. Men stan var väldigt, väldigt
fint. Härligt. Det får man åka.
Ja, jag skulle vilja åka tillbaka
dit. Allting öppnar upp igen.
Ja, exakt. Precis. Att jag tror typ att vi sa det då. Bara, när du mår lite bättre borde vi åka tillbaka hit. För det verkar ju trevligt. Okej. Okay. Han har sagt han bor då i Silkeborg och det ligger liksom det studentbostads liksom komplexet ligger typ bara några 100 meter från det här huset där han har bott med sin familj.
Mm.
Så att han liksom så här, det är väldigt nära där. Som sagt, pendlar till Århus. Och till en början så går det liksom bra för honom i skolan. Han får helt okej betyg, han betar liksom, han går klasser så som hans kursare gör, alltså du vet, så allting är liksom väldigt vanligt. Han är inte så att han är jättebra, men det flyter på liksom. Och han har väldigt stora planer för sig själv, alltså han vill bli framgångsrik. Han säger till sin studievägledare typ att han bara så här, jag vill köra en glittrande Lamborghini genom USA.
Dröm.
Eller hur? Eller
glittrande.
Men han vill bli liksom vd och ha en fin villa, så du vet så liksom.
Han har ändå väldigt tydliga mål, känns det som.
Ja, exakt. Men det som inte kommer särskilt naturligt för honom då är då det sociala livet.
Nej.
Han har liksom typ ingen social interaktion alls med andra studenter. Och jag tror att han har haft problem att liksom umgås med andra barn även när han var liten. Typ. Det har aldrig kommit lätt för honom liksom. Och grejen är att han är ju ganska mycket äldre än de han bor med nu.
Mm.
Han började när han var 28.
Det är ju något som man tycker är lite weird med för gamla människor på universitetet.
Det,
tyvärr.
Ja, alltså. Men exakt. Och typ att han bor i en studentbostad och liksom så här, han är inte med dem riktigt liksom. Nej. Och det är nog inte det att de tycker att han är, alltså att han är otrevlig.
Det är bara härligt.
Det är liksom, nej, och han verkar vara totalt ointresserad också. Så att han har liksom inte, alltså de tycker, alla där har ju typ sådana kläder som är så här sent 80-tal, tidigt 90-tal.
Mm.
Du vet ju exakt, alltså du tänker hur de ser ut, så stentvättade jeans och sådär.
Det är både Didrik.
Exakt, och han har alltid typ skjorta och slips på sig.
Mm.
Vilket ju är...
Och inga byxor.
Han har...
Det är det de tycker.
Alltså det här är historien om Kalankas origin story.
Okej.
Sen träffade han en hund som hade en hund. Nej, men så de är typ så att de bara, han är liksom aldrig med. De ser honom när han...
Vänta, vem är hunden som har en hund?
Janne Långben som har Pluto.
Han har Pluto, ja.
Vänta, har han Pluto? Är det Musse som har Pluto?
Det är Musse som har Pluto.
Okej, så det är en mus som har en hund. Ja.
Eller? Jag minns
jag inte. Förlåt. De ser honom typ så här, när han går till skolan, när han typ tvättar sina kläder. Alltså det är typ det liksom. Och de verkar tycka att han var typ lite så här, lite brysk. Mm. Kanske typ att han var en sån person som var så här, jag tycker så, jag kommer vara rak.
Ja. Min värsta, förlåt, men jag...
Nej, jag håller helt med dig.
Anpassa lite.
Ja, men ljug, för guds skull.
För det sociala... Var ett socialt utmedel.
Ja, men för, exakt, men det är ju för att man är lite av ett as, men man får det att framstå som något positivt.
Ja.
När man bara, du bryr dig bara inte så mycket om andra människors känslor och det är inte så trevligt. Typ.
Ja.
Hur som helst. Grejen är då att så här, han, efter ett par terminer så fastnar liksom Fleming i sin utbildning.
Mm.
Och han har liksom, jag tror att det är hans första så uppsatstermin.
Mm.
Och det ska ta typ ett halvår, men det kommer ta flera år för honom att skriva, och det ska vara max 100 sidor. Efter ett par år har han skrivit 800 sidor.
Oh, jävlar.
Och ingenting går typ att använda.
Vad skriver han om då?
Jag vet faktiskt inte vad hans liksom ämne är, men det är han inne i danska, tror jag. Så han liksom bara håller på och håller på och håller på med den här jävla uppsatsen under liksom många, många, alltså flera års tid. Alltså typ kanske så 5 år. Det är liksom flera år in på 90-talet. Han byter handledare för att han tycker att de är dåliga. Alltså du vet, liksom, det hålls på sådär. Men han har alltså totalt kört fast.
Mm.
Och det gör ju att du vet, de andra studenterna, det beskrivs typ som att såhär, i de här studentbostäderna där det står liksom lappar över vilka som bor där. Hans lapp har så hunnit börja gulna. Liksom. De andra studenterna kallar honom för evighetsstudenten.
Gud.
Och nu är
det
han
finns
liksom så,
ju inte sådana.
Ja, och nu är han liksom så 33, 34, 35 år gammal. Och jag tänker typ, det är väl säkert i Danmark som det är ungefär i Sverige, att man är typ så 20 när man börjar plugga.
Ja.
Och nu är han typ nästan 15 år äldre.
Mm.
Ja. Så att han liksom pratar väl mindre och mindre med andra studenter, men han pratar typ lite grann med vaktmästare och typ folk som jobbar på skolan och lite sådär.
Andra vuxna.
Ja, exakt. Andra i hans generation. Precis så. Och förståeligt nog så går då Fleming in i en depression. Och han får liksom medicin och han får också stöd i form av så här psykologhjälp och sådär.
Mm.
1993 så går han till psykolog varje tisdag, tror jag. Så det verkar liksom så här,
det är bra.
Han får ändå hjälp, men han mår inte bättre liksom. Och han kommer inte vidare med den här jävla uppsatsen typ. Och hans drömmar om det här framgångsrika livet, det ser ju liksom inte ut så som han hade tänkt, helt enkelt. Och han är till slut bara på universitetet typ en gång i månaden för att typ träffa sin handledare. Alltså du vet, det är liksom, han glider iväg typ. Och så blir det liksom vår 94 och slutet av mars, precis innan påskhelgen. Då får han ett brev där universitetet meddelar honom. Alltså jag tror att det de säger, jag har ju researchat i Google Translateade artiklar från danska. Vissa saker känns lite oklara. Men det verkar som att han får meddelandet att man har valt att liksom dra tillbaka hans stöd för att universitetet inte längre tror att han kommer avsluta sin utbildning och kunna gå ut i arbetslivet.
Nej.
Typ så. Och det är ju ett superhårt slag. Liksom. Och den påskhelgen så åker liksom, typ de flesta andra studenterna hem till sina familjer.
Mm.
Men han stannar kvar trots att hans familj är i samma
stad
liksom. Mm. Och enligt hans bror så har han också dragit sig undan mer och mer. De träffas typ inte särskilt mycket. Han träffar sin lillebror lite grann, men han träffas typ inte sina föräldrar. Och han stannar då i sin lägenhet och så skriver han D-Day på tisdagen den 5 april i sin almanacka.
Okay.
Och det är tisdagen veckan efter, så första vardagen efter påsk. Så morgonen då den 5 april så går Flemming Nilsen in i kafeterian på Aarhus universitet med en väska i handen. Matsalen är indelad i två delar. Den lilla, lilla rökfria avdelningen och den stora rökiga. Och han går då fram, först går han liksom fram och tillbaka typ i matsalen så här, som att han letar efter någonting. Och efter en stund så går han fram till en kvinna som heter Karen Glate. Hon är chef för skolans café. Okay. Eller matsal, eller kafeteria, eller vad det är. Och hon sitter i kassan den dagen för att en av hennes anställda har blivit sjuk, så hon typ täcker upp i kassan. Där klagar Flemming till henne att han inte hittar osten. Han bara, varför hittar man aldrig osten i den här jävla kafeterian typ? Hon bara, ah, här är osten typ. Ger honom lite ost. Och sen sätter han sig då vid ett av borden. Och strax innan 11, när han då liksom kommer dit, så är det typ 100 pers i liksom den här kafeterian. Men strax efter elva så har de allra flesta gått därifrån.
Okay.
Så vid 11:20 så är det liksom så här väldigt glest runt bordet. I den rökfria delen så sitter liksom bara typ 5 personer kvar. Mm-hmm. Och i den där man får röka tror jag att de är typ kanske 10, liksom 10-15. Och plötsligt då så är Flemming in i den rökfria delen. När han ställer sig upp och går fram till ett bord, eller liksom några meter ifrån ett bord, där två tjejer som heter Birgit Born Wolfsen och Eva Bäck Hansen sitter. De är 24 år gamla och pluggar också danska, men de känner ju inte honom för att han
känner ingen.
Nej, och de går ju inte, alltså de har ju liksom de är väl på helt olika liksom platser i sin utbildning. Han öppnar sin väska och tar upp ett avsågat hagelgevär. Och sen så skriker han, jag hatar dig.
Fy.
Och börjar skjuta mot de här tjejerna. Liksom. Och det första skottet träffar Birgit i huvudet.
Nej.
Och hon dör liksom direkt. Det andra träffar Eva i halsen. Och hon liksom faller ner och hon blöder jättemycket från halsen. Men hon är liksom fortfarande vid medvetande. Framför Birgit Eva så sitter Ricke Duve. Hon är 22 år gammal, pluggar konsthistoria. Men hon sitter och läser Freud i kafeterian. Och har liksom varit
en jävla poser.
Jag vet, verkligen. Men hon har liksom varit helt inne i den här boken typ. Så, och hon känner heller inte honom liksom. Så plötsligt så händer ju någonting liksom. Och han kommer emot henne. Och hon hinner tänka, hon bara, nu dör jag. Men han behöver ladda om vapnet. Och när han gör det så kastar hon
boken
i hans ansikte.
Det är det vi ska göra, merch.
Ah, så bra självförsvar. Bok. Så vi ska inte skriva en bok.
Nej,
bra. Det kommer vara Freud. Nej, men så hon kastar den i ansiktet på honom och sen springer hon ut i matsalen.
Fan vad läskigt.
Och inne i den här liksom rökdelen så har man ju liksom hört lite smällar, men ingen fattar ju liksom vad det är som händer.
Man kopplar ju inte det.
Nej, jag vet, eller jag tycker att det är så jävla obehagligt. För det är klart att man inte gör det. Så att de är så här, de bara, det kanske typ är en dörr som har slagit igen, men det är också ganska många som verkar tro typ att det är så här teaterstudenterna som håller på med någon jävla skit typ.
Det är alltid de.
Ja, verkligen så. Men grejen är att Ricke, när hon springer ut från kafeterian, så skriker hon liksom. Och det får då att elever att börja liksom reagera. Så några av dem flyr typ bakvägen ut genom köket. Och några så här gömbarkaderar sig bakom liksom stolar och bord, typ att de bygger så här. Det är typ bland läskigaste jag vet. Alltså, du vet de här vittnesmålen från Utöja. När de liksom, det ger mig, det är fan typ, det läskigaste alltså. Okej, så 27-åriga Randi Tode Vodder Kristensen, hon kommer från södra Jylland, har en 9-årig son som går i skolan medan hon pluggar på universitetet liksom. Hon är så här, istället för att barrikadera sig så hon bara, jag kollar lite vad som händer. Så hon börjar liksom gå mot ingången till den här lilla matsalen och frågar, vad är det som händer? Är det någon som har en pistol? Och då dyker liksom Flemming upp i ingången och säger, ja, jag har en pistol. Och sen skjuter han Randi.
Nej.
Och hon träffas i bakhuvudet, om jag förstått det. Jag vet inte om hon vände sig om kanske för att springa eller någonting. Men hon bara på liksom några meters avstånd, och hon dör också direkt. Och inne i den här matsalen så är det fortfarande, jag tror att det är 4 kvinnliga elever och en lärare som har gömt sig så här bakom möbler typ. Och de känner ju liksom av hur han rör sig runt i rummet typ. Och försöker liksom hålla sig så stilla som möjligt. Han skjuter åtminstone ett skott liksom rakt ut i rummet. Mm. Och eftersom det är hagel så är liksom, det splittras ju. Så att liksom, det träffar lite överallt, och typ vissa delar får liksom studenterna, eller några kommer på de här studenterna också. Och de liksom blöder, men så här fortsätter, jag tror att det är en av dem som träffas liksom och börjar blöda. Men det är ganska ytligt typ, och hon så här fortsätter liksom bara gömma sig. Och till slut då så vänder han sig om och går därifrån.
Mm.
Och precis utanför, liksom, i korridoren utanför den här kafeterian, så finns en toalett. Och en tjej som har varit inne på toan heter Kim. Hon kommer ut därifrån och hon har hört de här smällarna.
Mm.
Men hon är då helt övertygad om att det är någon skit med de här teatereleverna.
Mm.
Och när hon går ut därifrån så möter hon då liksom en man med lockigt hår och glasögon som har liksom något märkligt i blicken och som bär på ett vapen. Men hon är fortfarande helt övertygad om att det är en del av någon teatergrej.
Mm.
Så hon blir inte det minsta rädd. Hon bara går förbi honom och han går förbi henne.
Mm-hmm.
Och det är inte förrän senare som hon
fattar.
Förstår.
Men hade det hänt school shootings innan det här?
94. Ja, alltså det här är den enda som har skett i Danmark någonsin. Så det var väl väldigt ovanligt.
Mm.
Så.
För jag tänker, hade man själv liksom gjort en koppling? Jag tror
nej,
typ inte det.
Nej. För att det är för sjukt.
Mm.
Det kan inte vara. Det är ju den grejen. Typ. Mm. Det är omöjligt. Mm. Det kan inte vara. Nej. Så typ. Okej. Karen då. Karen, jag vet inte hur man säger hennes namn. Alltså det är som
det är Karen.
Karen, ja. Det är ett tjejnamn. Ja, Karen. Hon tar med sig, alltså när det har börjat skjutas, så har hon tagit med sig en personal och tog också några elever ut in i köket. Där har hon typ så här fått upp ett fönster och släppt ut folk. Liksom. Mm. Och sen är hon den första som larmar polisen medan det här fortfarande pågår. Liksom. Jag tror, om jag fattat det rätt, att hon alltså slår sönder ett fönster för att ta sig in i ett rum där finns en telefon för att ringa. Liksom.
Mm.
Så hon ringer och snart så kommer då liksom både väktare och sjukvårdspersonal och poliser. Och de måste ju då alltså ge sig in i den här lokalen. Och de vet ju inte, är det flera gärningsmän? Är det fortfarande aktivt? Hur är de beväpnade? Alltså ingenting.
Liksom. Gud vad läskigt.
Och jag tror eventuellt att det är därför man kanske har med sig väktare, för att de kanske har bättre koll på skolan. Eller vet så här, layout typ. Och först kommer de då in i matsalen, och det kommer liksom senare beskrivas som att så här, det råder liksom ett märkligt lugn. Det är liksom helt stilla, typ. Det är ingen panik.
Nej.
Och man hittar de här offren då, polisen liksom och väktarna, men de måste ju fortsätta leta efter gärningsmannen.
Mm.
Så att jag antar typ att de släpper in sjukvården liksom, och sen så går de vidare i den här skolan typ.
Mm.
Och de går ner i källaren typ, och där liksom hon söker igenom olika rum typ, och så öppnar de en dörr in till en toalett, och där ser de att ett bås är stängt och det rinner blod ut under dörren.
Mm.
Och det är så jävla obehagligt typ, för att de blir så här, okej, det är han eller är det ett offer? Det är låst inifrån. Så att de vet liksom inte vad grejen är. Och det som händer är så att en person måste ställa sig på toaletten
och titta
i båset bredvid och titta in över. Han har liksom ingen aning om vad han kommer mötas av.
Gud, alltså,
det kan ju lika gärna vara så att han kommer bli skjuten eller vet sådär. Men det de ser då är att där är Flemming och han har skjutit sig själv.
Okej.
Och han klättrar liksom över in i det båset och öppnar dörren inifrån typ. Super obehagligt. Jag tror att det är en av väktarna som gör det. Och han har ju liksom aldrig varit i närheten av den här typen av situation innan typ.
Fan vad obehagligt.
Och Flemming är då död liksom.
Mm.
Och han är då den tredje personen som har dött på Åres universitet den här morgonen. De andra två är då Birgit Born Wolfsen och Randi Tode Woder Christensen. Och han har ju också skadat ytterligare två elever. Varav Eva är väldigt illa skadad. Liksom. Och det här är som sagt Danmarks enda skolskjutning, om jag förstått det rätt. Polisen börjar liksom kolla igenom hans lägenhet efter det här. Och de kan liksom, man kan typ se hur hans mående liksom blivit allt sämre under de senaste åren. De läser hans dagböcker, han har skrivit avskedsbrev. Han har skrivit ett avskedsbrev ett och ett halvt år innan han gör det här. Mm. Där han ändå typ så här, säger liksom redan där att han hoppas att, så här, ja, att han har avslutat andras liv innan han har avslutat sitt eget. Typ.
Fy.
Det är ett citat som ju då är direkt översatt och jag har typ försökt hitta en annan förklaring till det här. Men det låter lite konstigt, är det jag vill säga. För att det som enligt Google Translate är, han har skrivit det då så här. När ni läser detta har jag förhoppningsvis mördat ett par värdelösa sjöar. Mm. Och jag har sökt på det ordet separat. Uh-huh. Det blir, jag får bara sjö.
Vad är det danska ordet?
Men det är ju typ sjö eller du vet liksom. Jag vet inte. Men det jag bara säger, men det här måste typ vara något.
Jag kan skicka det till min kollega.
Ja, bra, jättebra. Men han säger då att som måste betala för de sår jag bär på. Mm-hmm. Och sen säger han att efter att han ska liksom ha avslutat eller efter att han avslutat andras liv så tänker han avsluta sitt och sen ska jag brinna typ.
Okej.
Jag skulle tro att så här, hade det här hänt idag så hade han kallats för incel. För att det är ingen slump att han mördar kvinnor.
Nej.
Han är arg på kvinnor.
Fy fan. Liksom.
För att de vill inte vara med honom. Liksom. Han skriver bland annat om en kvinna som har jobbat i en videoaffär där han liksom brukade hyra filmer. Och hon är väl trevlig. Alltså, hon gör sitt jobb här. Mm. Har din film? Japp, vad bra att du lämnar tillbaka den i tid. Men när han då frågar henne om hon vill ta en kaffe, hon
då vill hon ju såklart inte det.
Nej, för att det är liksom inte, alltså så här, det,
man varför får
inte,
skulle hon?
Man får liksom inte ens göra sitt jobb. Nej. Som kvinna. För då raggar man tydligen. Och då tycker han ju liksom att han är, ja men att det är för jävligt typ. Såklart. Alltså det är ju som att han liksom, som att hon har svikit honom. För det är också den grejen som är så här, ja, han tycker ju att han har liksom rätt till att bara... Han beskriver också kvinnor som hjärndöda och viljelösa. Man bara, I wonder why ingen ville dejta dig. Nej. Typ. Och som sagt, han vill liksom inte, det är inte bara det att han vill döda människor, han vill döda kvinnor. Han hatar kvinnor.
Jävla as.
Han är också superintresserad av mord.
Som vi.
Exakt, lite annat sätt. Han för dagbok över hur många som har dött onaturliga på onaturliga sätt i Danmark typ varje dag och varje månad och sånt. För han anteckningar över det. Typ så här, 2 stycken misshandel, 3 trafikolycka.
Gud vad märkligt.
Så bara totalt 10 så många den här månaden typ. Klippa mycket ut så här från tidningar när det handlar liksom om folk som har dött på olika våldsamma sätt typ då. Och så läser han då förstås om seriemördare. Det är sådana här som ger oss dåligt rykte.
Ja.
Så det handlar om en bok som heter typ så här The New Killers, för att typ seriemördarbegreppet var relativt nytt. Alltså så. Och 9 år efter det här har hänt så bestämmer hans lillebror Jakob då för att publicera hans brev. Alltså jag tror att han går med dem till media typ. Och han berättar då också om typ så här, om hur hans bror har liksom distanserat sig allt mer från familjen och han skriver också i sitt självmordsbrev det sista att allt han äger ska gå till sin lillebror.
Okay.
Han bara, åh tack, 800 sidor. Värdelös uppsats.
Hur fan?
Nej men så det är liksom, ja, det hittas mycket mörkt i det. Ja, det är också något så jävla obehagligt att tänka att han har ju mått så fruktansvärt dåligt liksom. Och att allting har skett i det här studentbostäderna. Att det har pågått så jävla mycket liv runt omkring medan han har suttit och planerat död typ. Det verkar också som att han blev av med sina psykologtider typ 2 veckor innan det här hände. Mm. Och medicin, han har ju så sagt medicinerat, men det verkar ju liksom inte ha
hjälpt
helt enkelt. Ja, det är jättehemskt. Och det här är liksom ett sår som förstås som finns kvar i de som liksom så här upplevde den här skjutningen på Åres universitet. Karen slutade på sitt jobb i restaurangen för att hon klarade liksom inte av att se brottsplatsen varje dag. Eva skadade som sagt allvarligt. Alltså läkarna plockade typ 100 fragment från hagelfragment kan det heta så kanske. För ur hennes kropp, men hon överlever. Mm. Det här är så jävla sorgligt. Birgits mamma åker till Århus och ställer liksom en blombukett på bordet där Birgit satt med Eva när hon blev skjuten. Och på kortet, så här på blombuketten, så står det: mamma var här.
Mm.
Och Randys son växte upp och blev jätteframgångsrik. Han pluggade alltså nanoteknologi på Stanford.
Jävlar. Och körde en glittrig...
Nej, alltså det här är så jävla sorgligt. Han dödades i en trafikolycka.
Nej.
Men han var liksom super, super framgångsrik tid innan liksom och var tydligen en så briljant ung person typ.
Det var hemskt.
Och i år skulle hans mamma ha fyllt 54 och Birgit skulle ha fyllt 50. Mm. Och man på det här universitetet då så jobbar man liksom väldigt mycket med typ fortfarande med så här att upptäcka och hjälpa elever som mår dåligt typ att de har ganska många olika typ instanser och typ aktiviteter och så här som jobbar för det liksom. Så att de håller på super mycket och jobbar med liksom lösningar med så här fokus på sina elevers mående. Så jag har läst en jättebra genomgång av hela händelseförloppet som bygger på liksom massa olika intervjuer och sådär. Och den har rubriken Flemming stod översatt då, Malin. Flemming stod bakom Danmarks enda skolskjutning och den är då gjord av TV2 Ostjylland.
Mm-hmm.
Och en kvinna som heter Kirstin Stefansdotter Egerqvist har skrivit liksom textversionen. Jag vet inte om det har gått på TV också kanske, men textversionen har hon skrivit. Sen har jag läst en text av Klaus Christensen på sajten Echo. Han läste nordiska språk på Århus samtidigt som Flemming. Mm. Så han har liksom lite grann det perspektivet.
Mm.
Det finns lite på Wikipedia och det finns också en väldigt bra sammanfattning på Reddit.
Wow. Tack så mycket.
Skolskjutningen på Århus universitet. Så jävla hemskt. Hemskt. Men det, ja.
Det är väldigt obehagligt med skolskjutningar.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Det är sån miljö som man tänker att man liksom, det inte händer något farligt i. Typ.
Ja, och som du och jag brukar prata om just här, att det känns som att det är en miljö där livet ska börja. Typ. Mm.
Usch, vad läskigt.
Ja, tack för den här veckan, hörni.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar, det gör oss jätteglada. Tack för att ni köper merch på portstore.se. Tack för att ni... gå med i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast på Facebook. Tack för att ni önskar fall på Instagram @sandellanna, @karinandre. Och tack för att ni är med oss även nästa vecka.
Tack snälla ni.
Hej.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja.
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.